Ja, här är det jag. Och känner ni er inspirerade idag?
Ja.
Jag med. Det är så väldigt roligt att finnas med på den här konferensen. Och att de som har jobbat med konferensen har gjort det så väldigt väl. Och dragit ihop alla oss här. Jag menar, de har inte funnits så speciellt länge. Och vi lever i Sverige år 2009 där det är ganska svårt att få människor att aktivera sig och engagera sig för någonting som är riktigt viktigt. Men jag tycker de har gjort ett väldigt, väldigt bra arbete och vi kan säkert få tillfälle att tacka dem så mycket senare när alla är samlade också. Men det är väldigt roligt och hedrande att få vara med här och tala till er. Jag bor utanför Jönköping och arbetar till vardags som lärare på den kristna gymnasieskolan Kungsgymnasiet med musikinriktning. Men jag har de roliga ämnena, de teoretiska ämnena. Religion, filosofi, historia och samhällskunskap. När jag inte jobbar där så tar jag hand om min fru. Försöker göra i alla fall. Och mina fyra barn som är där hemma nu. Och försöker klara ut dagen. Jag hoppas de klarar det. Och sen arbetar jag som frilansskribent på de kristna tidningarna. I första hand tidningen Dagen. Och lite andra tidningar också. Så att skriva och undervisa är vad jag arbetar med till största delen. Och det stora skrivprojektet som jag håller på med senare år är det som resulterar i den här boken som några av er kanske har sett eller hört talas om eller läst kanske till och med, som heter Vem tänder stjärnorna, som handlar om den nutida människan och hennes största frågor och är ett slags resa genom de frågorna. Och det överraskande är att jag har inte hittat någon annan bok egentligen som försöker ta det här helhetsgreppet på de stora frågorna och guida människan genom de världsbilder som finns som försöker besvara frågorna. Och så går jag igenom ateismen för sig, panteismen för sig och visar hur de besvarar frågorna och försöker på ett sunt sätt gå igenom varför de faller som svar på de stora frågorna. Och sen lyfta fram den kristna tron som den tro som talar till både människans hjärna och till människans hjärta. Så jag försökte under mitt första seminarium här så talade jag en del om apologetikens roll idag och hur vi praktiskt kan anknyta till de stora frågorna när vi förkunnar evangeliet om Jesus. Och nu på det här seminariet så ska vi tillsammans bearbeta den kanske mest brännande frågan för nutidsmänniskan som är frågan om livets mening. Och det råkade hamna en liten reklamblaffa i slutet på förra seminariet som egentligen inte var meningen att skulle ramla in där, men jag ser några har datorer med sig så några är datorburna. Om man är intresserad av att läsa mer så kan man gå in på bokens hemsida www.vemtänderstjärnorna.se utan prickar och grejer. Eller vemtänderstjärnorna.blogspot.com så försöker jag ta upp lite aktuella saker och diskutera. Och den här frågan är aktuell, speciellt i vår tid. Den var inte speciellt aktuell för några hundra år sedan, men idag är den det. Och det finns några exempel som vi kan ta tillvara när vi tittar på frågan om livets mening. Några människor som har kommit närmare den frågan och brottats mer med den än vad många andra har gjort. Och en av dem är, eller var, ni ser vem det är? Freddie Mercury. Till och med på bakifrån så syns hans pås att här har vi en scenpersonlighet utöver det vanliga. En fullständigt briljant scenartist som har fängslat publiken runt om i världen med sin musik, sitt uttryckssätt och sin mimik och sin röst och sin musik. Han har sålt miljontals skivor. Han har sålt ut arenor efter arenor världen över. Tjänat mer pengar än vad han kunde drömma om. Uppnått allt det som en musiker skulle önska sig. Och i början på 90-talet så stod han på toppen av sin karriär. Han hade uppnått allt som han i sin professionella karriär kunde drömma om. Miljoner fans som dyrkade honom och hans musik. Samtidigt så bar han på en mörk hemlighet. Han hade smittats av AIDS och visste att han var döende inom en inte alltför avlägsen framtid. Och mot slutet av sitt liv så uttryckte han,
vem det
här Freddie Mercury, sångare i Queen, så beskrev han mot slutet av sitt liv att trots all framgång, trots alla kärleksmöten, om man vill kalla det det, alla sexuella kontakter han hade haft, så var han fruktansvärt en ensam människa. Det är ensamt på toppen, kan vara kallt på toppen. Och 6 veckor innan han dog så släpptes singeln som kanske mer och starkare än någon annan av deras sånger eller många andra nutida låtar, blev en hymn för den stora frågan. Does anybody know what we are living for? Han hade uppnått allt, men hade inte nått tillfredsställelsen. Han visste att inom kort så kommer jag att försvinna från den här jorden. Och 6 veckor senare så gjorde han det. Och den här sången är väldigt naken, väldigt ärlig uppgörelse med hans känslor. Inside my heart is breaking, my makeup may be flaking, but my smile still stays on. Och vad är hans svar på frågan? Does anybody know what we are living for? Finns det någon som vet varför vi finns till? Nej, det finns inget svar. Utan den enda lösningen är the show must go on. Showen måste fortsätta. För vi har inget annat val. Vad det han hade insett. Om ni tänker slutet på den låten också, väldigt talande. Hur den fejdar ut, samma uttryck. The show must go on, go on, go on, go on. Så att den sången och Freddie Mercurys liv är en av de starka illustrationer vi har på nutidsmänniskans främlingskap inför livet. Stora fråga, stora gåta över varför vi finns här. Och förra seminariepasset så gick vi igenom de 6 stora existentiella frågorna som boken handlar om och som jag tror är ett väldigt bra sätt att kunna få kontakt med nutidsmänniskans hjärna och hennes hjärta och förkunna evangeliet. Vem eller vad ligger bakom allting? Det är huvudfrågan som avgör allting. Finns Gud eller finns Gud inte? Vilka är vi? Ondskans och lidandes problem. Vad händer efter döden? Hur kan vi nå den sanna lyckan, frälsningen, lyckans land? Nu ska vi fokusera extra noga då på den sista av frågorna. Vad är livets mening? Därför att på ett sätt så är det den som vilar tyngst över nutidsmänniskan. Som har köpt allt det som vi kan köpa för pengar. Men ändå känner en otillfredsställelse, ett främlingskap. Och som kristna så är det vår uppgift och vår kallelse att möta människans frågor, att möta människans behov och ge dem det trovärdiga svar som de längtar efter och som de söker. Och i alla de frågor som jag går igenom och som jag tror är ett sunt och bra sätt att förkunna evangeliet också, så beskriver jag för varje fråga, hur besvarar ateismen den här frågan? Och i den första frågan så är det ju, bakom allting ligger ytterst sett enbart materia. Människan är en farkost för sina gener. Det finns inget objektivt ont och gott. Efter döden så tar allting slut. Väldigt tydliga enkla svar. Panteismen, den andra världsbilden, den österländska, svarar att det finns något slags andlig verklighet. Vi sätter olika ord på den. När vi är en produkt av vår tidigare karma. När vi dör så fortsätter vår karma att färdas vidare. Och så har vi det kristna svaret. Som säger att vi faktiskt är skapade av Gud med ett syfte. Och vi är skapade till hans avbild. Och i varje fråga tidigare så finns de här 3 svaren sida vid sida. Och det finns möjlighet att jämföra dem, att gå igenom dem och värdera dem. Och i varje, var och en av de frågorna, så när man studerar dem på djupet, så antingen slutar de i självmotsägelse eller i hopplöshet och cynism. Men i den sista frågan så är det så pass intressant att de 2 första grupperna, de flyter ihop till ett gemensamt svar. Nu finns det inte längre 3 olika svar. För att om Gud inte finns, då befinner man människan sig i en ganska så identisk situation. Oavsett om hon säger att det enda som finns är materia, eller om hon hänvisar till något slags icke-personlig grund för verkligheten. Därför att en opersonlig verklighet har ingen personlighet, har inget syfte, har ingen relation att ge människan. Så utan Gud så befinner sig människan utan hopp i en ensam värld. Och när jag försöker förkunna det här i skrift och i tal, så försöker jag göra det på ett ärligt sätt, på ett så ödmjukt och sunt sätt som möjligt. Men som jag sa på förra seminariet, att det är viktigt för oss själva som förkunnare att förkunna de olika världsbilderna svar så tydligt, så naket, så rakt som möjligt. För det hjälper människan att granska sin egen tillvaro på ett ärligare sätt. Så att skillnaderna mellan de olika världsbilderna är utsuddade. På den ena sidan så har vi ett syfte, på den andra så har livet absolut ingen mening överhuvudtaget. Vi föds, vi lever och vi dör. Antingen går vi igenom det en gång och förmultnar, eller också så upprepas den processen gång efter annan om man följer en panteistisk världsbild. Men inte i något av alternativen finns det ett personligt ursprung, inte någon syfte eller plan med hennes liv. Det flammar upp, brinner en kort stund och är sen borta, utan att ha berikt något egentligen i ett större perspektiv. Och det som är vårt uppdrag i en värld som ser ut så här, det springer på, det rusar på. Vi får intryck överallt ifrån. Vi är i en värld som man kan säga att vi har gått från att vara homo sapiens, den visa människan, till att vara homo sapiens. En människa som utsätts för information, för intryck, för influenser i en aldrig någonsin sinande ström. Genom nätet, jag i första hand genom nätet, genom bloggar, genom Twitter, genom Facebook. Ja, vi vet allting som man kan vara med i och som man fullständigt kan gå upp i. Därför jag måste skicka iväg meddelanden hela tiden så att andra ser att jag finns, att jag syns. Och självbekräftelsebehovet kan näras något fruktansvärt. Och man kan utsättas för intryck som gör att det är väldigt svårt att nå fram med ett budskap. På ett sätt så är det lättare än någonsin idag att nå ut med ett budskap. Det är bara att skapa en mailinglista, skapa en Facebookgrupp eller något sånt där och trycka på sänd. Så skickar man ut budskapet till hur många som helst. Men samtidigt är det svårare än någonsin att faktiskt få ett budskap att landa, att nå in i människan. Därför vi måste ju sålla bort. Vi utsätts för så mycket information så att vi måste avgöra vad är det vi ska lyssna på. Och där finns det en del barriärer som vi behöver komma över när det gäller att förkunna Jesus. Och jag tog upp lite av det lite kort på förra seminariet. Vi lever i en sekulariserad värld när man inte har kontakt med de kristna begreppen som dom och synd och förlåtelse och rättfärdighet. Man känner inte till Jesus. När vi säger att Jesus är svaret, så är Jesus så avlägsen så att människor svarar att du kunde lika gärna säga rödluvan är svaret eller jultomten är svaret. Därför att Jesus är så avlägsen i deras medvetande. Så att vi har en barriär som ibland är väldigt tjock att nå igenom. Men utmaningen är fortfarande lika levande och lika viktig. Och det är därför vi har hela den här helgen. Hur förkunnar vi Jesus? Varför behöver vi förkunna Jesus? Samtidigt är det så att det här ytligheten, de här informationen som bara strömmar emot den, är en ny möjlighet. Och det är själva den stora möjligheten vi har idag. Därför att när man frågar människor, vad vill du egentligen ha? Så säger alla, jag är ytterst, ytterst trött på ytligheten. Eller känner ni någon som säger att jag tycker ytligheten är bra? Nej, det gör vi ju inte. Och vi tycker inte det. Och människor i gemen tycker inte det. Men ändå så har vi så svårt att avstå från den. För att allting är så lättillgängligt. Men alla vet egentligen att livet är mer. Måste vara mer än vad som sägs i evangelium enligt Gessle. Den svenska nationalpoeten P. Gessle. Ni vet vad som är hans budskap. Då tänker jag inte på sommartider hej hej. Inte heller på na 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 she's got the look. Men däremot så har han en annan som försöker sammanfatta det här. Den moderna människans problematik på ett faktiskt ganska bra sätt. Människor på rad i kö. Äta, jobba, sova, dö. Det blir hela livsinnehållet. Och möjligtvis peta in lite underhållning däremellan. Men alla människor vet att vi längtar efter någonting mer. Någon gång kommer mörkret. Någon gång kommer ensamheten för alla människor. Det kan dröja länge, det kan komma snabbt och tillfälligt. Men då finns de där tillfällen när man ställer frågorna. Och då måste vi finnas där. Vi måste finnas där även när de inte ställer frågorna, utan när de bara överöses med det här. Men finnas där och förkunna evangeliet, förkunna sanningen, förkunna meningen om och om och om igen. Och hjälpa människor att se de alternativ som finns. Och det jag försöker göra med min bok och i min förkunnelse, så är att hjälpa människor. Och nu repeterar jag en bild som vi tog på förra seminariet. Är att den som lever med en icke-kristen världsbild, oavsett om man är ateist eller om man är panteist, så befinner man sig i ett ständigt dilemma. Och den här bilden har jag lånat av, inte själva illustrationen, den fysiska här, visuella. Men själva tanken har jag lånat av Francis Schaeffer, som har betytt väldigt mycket för mig och säkert för många av er också. Och många av de andra som är aktiva här på konferensen. Som försökte förklara att den som lever med en icke-kristen världsbild befinner sig hela tiden i en dragkamp mellan två motpoler. Den ena är att följa sin världsbild, stå för den, att det finns ingen Gud, det finns inget hopp, det finns ingen mening, det finns inget verkligt människovärde. Medan å andra sidan så är den andra motpolen att försöka leva som en verklig människa i den verkliga världen. Och känna de behov som finns i hjärtat, i samvetet, känna en längtan efter sann gemenskap med andra människor. Känna en längtan efter gemenskap med någon som är högre än oss själva. Den religiositeten, den sökandet finns i alla människor. Har alltid funnits i alla historiska kulturer. Men den nutida västerländska människan fyller sig med så mycket underhållning och jobb och stress. Så att hon håller ofta det här långt ifrån sig. Men om nutidsmänniskan utan Gud ska se på sig själv, så hamnar hon hela tiden i den här valet och kvalet situationen. Så att det jag vill göra, och det jag tror att vi behöver göra också, är att hjälpa människor att våga se världsbilderna, våga se svaren sådana som de faktiskt är. För att ateismen är väldigt klar i sin inställning till livets mening. Och vi ska se på något eller några citat. Om Gud inte finns, så frågar vi kan se sen om ni kommer på vem det är som har sagt det här. Allt liv är bara frukten av en oplanerad utveckling. Byggd på slumpens skördar utan mening, syfte eller plan. Enligt denna dystra, men av allt att döma relevanta natursyn, har livet ingen mening. Arter finns inte till för någonting annat än sig själva. Och alla arter kommer förr eller senare att dö ut. Konsekvent, tydlig beskrivning av biologen Torbjörn Fagerström, som är ateist. Och det är en korrekt beskrivning. En fullständigt korrekt beskrivning om Gud inte finns. Då har vi inte rätt att låtsas att livet har en mening. Men frågan är, kan någon av oss leva med en sån inställning? Nej, det kan vi inte. Och det kan inte heller den som inte följer Jesus, den som inte tror att det finns en Gud. Därför att vi drivs alla av en längtan att betyda någonting på riktigt och ha en varaktig betydelse. Även om det bara är för en hund eller för en blomsterrabatt eller vad som helst. Någonting som vi vill göra värdefullt och vackert och betydelsefullt för oss och för andra människor. Ravi Zacharias, en apologet som jag tycker är fantastiskt inspirerande att läsa och lyssna till. Han har gjort ett exempel på det här. Han höll en gång en föreläsning om människans sökande efter mening. Och i frågestunden efteråt så var det en student som ivrigt och upprepande ställde en fråga och hävdade att ingenting i livet har en mening. Allting i livet är meningsfullt. Och Ravi Zacharias, han lät honom hålla på en stund. Och så till slut så tröttnade han när han inte kom någon stund. Och så ställde han den enkla motfrågan: det du säger nu, är det meningsfullt? Och då blir det alldeles tyst. Och efter stund så sa studenten lite motvilligt: ja. Och då kunde Zacharias bara tillägga att om hans påstående var meningsfullt, så fanns det i alla fall någonting som var meningslöst. Om det han sa inte var meningsfullt, ja, då fanns det ingen anledning att ta det på allvar. Så att studentens reaktion visar hur omöjligt det är för en människa att leva sitt liv som att ingen mening existerar. För allt det vi gör, allt det vi säger och allt det vi strävar efter pekar på att vi längtar efter och vill att det ska finnas en mening. Vi är meningssökande varelser. Men om det inte finns någon mening med själva livet, anmärker människor kanske snabbt, så kanske ändå kan finnas någon mening i själva livet. Eller hur? Även den som inte följer Jesus gör ju det som är meningsfullt och strävar efter det som är gott. Och säger att jag har sett mina barn födas. Det var en fantastisk, obeskrivligt fantastisk upplevelse. Och att få följa dem i livet, att få se dem växa upp. Visst kan det vara någonting som skapar mening i mitt liv. Ja, det är ju sant. Det är självklart att det är så. Och att göra gott mot sin nästa, att bidra positivt i den här världen, det är sånt som skapar mening i livet. Men gör det att det finns någon mening med livet som sådant? Nej, det gör det inte. Om vi frågar, kan vi titta fram på en gång, Jean-Paul Sartre, författaren som fick Nobelpriset. Ett tag var det ju så att bara man sa att man var ateist och skrev en bok så fick man Nobelpriset direkt. Sartre är en sån, och jag tror att jag ska ta någon fler exempel här också. Om jag har avskaffat Gud Fader så måste det finnas någon som uppfinner värdena. Livet har ingen mening a priori. Innan man lever livet är detta ingenting. Men det kommer an på en själv att ge den betydelse. Och värdet är just denna betydelse som man väljer. Men då är frågan, vad har det för betydelse egentligen? Ytterst sett, utifrån sett, objektivt sett, vad vi gör för val i livet. Vad är det som utmärker ett meningsfullt liv? Man skulle kunna leva sitt liv på ena sidan som en Moder Teresa och lägga ner hela sitt liv som en kärlekshandling för sina medmänniskor och upprätta och hela och bara ge saker till de som ingen annan vill ha. Göra det som vårt samvete säger är det högsta goda. Eller man kan fylla sitt blodomlopp med gift gång på gång på gång på gång och till slut tyna bort i en knarkarkvart. Men om Gud inte finns så finns det ingen objektiv skillnad mellan de två livsvalen. Och det känns ju jättehemskt att säga. Därför vi vet ju att Moder Teresa gjorde en god livsgärning, och att bryta ner sitt liv med droger och utplåna sig själv är något hemskt. Men det är ju för att vi känner innerst inne att det finns en mening, det finns ett syfte, och vi bör sträva mot det syftet. För om Gud inte finns så lever vi ett kanske godhjärtat men ändå ett självbedrägeri. Ingmar Hedenius, den stora ateismens apostel i Sverige under mitten på 1900-talet, han försökte beskriva de här känslokasten som en gudlös men meningstörstande människa uttrycker. Han säger att, jag skulle säga ungefär så här: igår morse var livet alldeles meningslöst, men idag har livet mening. Oh, detta är intressant, men inte för någon annan än mig själv. Och det skriver han i en bok som heter Livets mening, som är läsvärd på sina sätt, därför att den uttrycker klart och naket och rakt vad den ateistiska världsbilden innebär. Och det här kan ju kännas väldigt nedslående, men det är ändå en rättvisande sammanfattning av den verklighet som människan lever i utan Gud. Nu har vi nästan oändliga möjligheter i vår del av världen att fylla vårt liv med sånt som känns meningsskapande, som känns intressant, som känns självförverkligande och berikande. Men allt detta har ändå till syvende och sist ingen betydelse utanför vår egen hjärna. För att när vi dör så kommer vår hjärna att ruttna, och de människor som vi har levt omkring kommer också att ruttna och förintas, och ingenting kommer att ha någon betydelse i det längre perspektivet. En annan, och det finns flera som har förkunnat det utifrån filosofiskt eller naturvetenskapligt perspektiv. Skriv upp, det hinner vi nog läsa någonting. Jacques Monod fick Nobelpriset i fysik och sa att om människan accepterar detta budskap i hela dess vidd, måste hon till sist vakna upp ur sin tusenåriga dröm för att upptäcka sin totala ensamhet, sitt fundamentala främlingskap. Vad gör jag här? Jag hör inte hemma här, känner man. Bertrand Russell, filosofen, fick också Nobelpriset i litteratur. Han var ateist, så det gick bra. Han summerar det här väldigt, väldigt tydligt också. Jag tar det på engelska, jag har bara det citatet där. There is darkness without, and when I die there will be darkness within. There is no splendor, no vastness anywhere. Only triviality for a moment, and then nothing. Why live in such a world? Why even die? Det är filosofins, naturvetenskapens språk, som är visserligen naket och korrekt, Men det finns språk som fångar det ännu bättre, och där har vi många anknytningspunkter med musikens hjälp, med konstens hjälp och med filmen som är poesins hjälp. Så når människor längre med sitt budskap. Och jag var inne på det lite grann förra seminariet också, att när vi kommunicerar evangeliet om Jesus så gör vi väl i att anknyta till det som sägs i de här konstformerna, därför att det går liksom genom skalen, genom de intellektuella skalen, och går direkt till människans hjärta, går direkt till de känslor som de har. Jag tänkte jag skulle visa några sådana här textsnuttar. Hade vi haft musikanläggning som hade kopplat till, hade jag kunnat spela själva musiken till också. Men vi får köra så här. Se om någon känner igen vilken artist det är som har skrivit det här. Då vet ni ungefär vilken musik som jag lyssnar på. Oh, what a feeling inside of me. It might last for an hour. Wounds aren't healing inside of me. Though it feels good now, I know it's only for now. Ingen som lyssnar på samma musik som jag. The feeling is intense. You grip me with your eyes. And then I realize it doesn't matter. Alltså, vi kan ha hur starka känsloupplevelser som helst nu. Men eftersom det bara gäller just nu och snart är borta, så har det ingen betydelse i det större perspektivet. Martin Gore skrev två låtar på samma tema. Så att när han hade skrivit en låt som hette It Doesn't Matter och sen skrev en till på samma tema, då var han tvungen att döpa den till Doesn't Matter 2. Och hela den skivan Black Celebration är full av såna här insikter. Vad händer om Gud inte finns? Om världen är full av ingenting? In a world full of nothing. Finns på svenska också. Åtminstone ett band som fångar det här starkare än någon annan modern kulturskapare som jag känner till. Det här känner till kanske bättre. Och det här inleder jag faktiskt slutkapitlet med i boken som illustration av ateismens beskrivning av verkligheten om Gud inte finns. Du var ensam när du kom, och du är lika ensam nu. Och så släcker de ner alla gator, alla hus. Och när staden ligger tom inser du att det är så ditt liv ser ut. Och allting är som förut. Känner igen det? Nej, inte i det här fallet. Kent har många sådana låtar som är djupt deprimerande till sitt budskap, men som ändå har fångat jättemånga människor. Och även Depeche Mode som bjuder på egentligen till stora delar samma typ av budskap. Fans klär sig i svarta kläder, man samlas och lyssnar till en musik som egentligen gör en deprimerad, därför att på något vis så uttrycker den här musiken det som människan känner sig längst inne. Jag känner mig ensam i en ensam värld. Men finns det någon som uttrycker min ångest och min alienation inför livet? Och då lyssnar man till den musiken och man gör den till sin. Och en av de mest fascinerande upplevelser på en popkonsert hade jag när jag var på Kents tältturné som de hade för tre somrar sedan, tror jag. De åkte runt hela Sverige och hade olika jättestora tält att uppträda i. Och det var efter skivan Du och jag döden, där de riktigt gick ner sig i det här. Ungefär som Emil omfamnar sin Alfred och säger Du och jag Alfred. Så säger de att Du och jag döden, du är den enda som jag har kvar. Min enda bundsförvant i den här världen. Och i slutet på den konserten så spelar de Mannen i den vita hatten. Och en väldigt känslostark sång som slutar med orden Vi ska alla en gång dö, vi ska alla en gång dö, vi ska alla en gång dö. Och när de sjunger den avslutningen så tänds lyset över publiken och konfetti börjar spruta upp över publiken. Alla känslor blandas exakt samtidigt. Och när jag tittar mig omkring så ser jag någonting som jag aldrig har sett på en popkonsert förut. Runt omkring mig så står massor av vuxna män och kvinnor och gråter. Därför att budskapet blir så starkt att man tar det till sig att ja, vi ska alla en gång dö. Men eftersom vi finns här nu och sen aldrig mer finns till. Vad finns det kvar? Ja, vi får ta konfetti, hedonism. Ät och drick, för imorgon ska vi dö. Mycket speciell känsloyttring. Och det är bra, tycker jag, att människor låter sig utsättas för det. Och när de är i det läget, så behöver vi finnas där och säga, det är inte så hopplöst. Det finns ett hopp för dig också. Och om människan inser att vi är ensamma i en, vi är hopplösa i en ensam värld utan Gud, då finns det två sätt att hantera det. Därför att det är jättejobbigt att hantera. Vi måste hantera det på något sätt. Och den ena varianten som människan har valt genom tiderna är att resignera inför hopplösheten. Okej, det är som Sisyfos. Ni känner till den myten. Gudarna hade dömt en man vid namn Sisyfos till att som straff dra en stor, gigantisk, tung sten upp för ett berg. Och när han är klar på kvällen så går han och lägger sig. Och när han är vaknat på morgonen så ligger stenen där utanför hans dörr igen. Han måste återigen släpa den upp för berget. Det är människans straff, människans grymma öde. Och en annan ateistisk filosof, existentialistisk filosof, Albert Camus, fick också Nobelpriset, fast han egentligen skrev bara en enda bok och sen dog. Uttryckte det här i en bok som hette Myten om Sisyfos. Och han skrev, och det var väldigt, väldigt bra tänkt. I början av den boken så inleder han så här: det finns bara ett verkligt allvarligt filosofiskt problem. Självmordet. För att om vi avgör om livet är värt att leva eller inte, då har vi besvarat filosofins grundläggande problem. Då anknyter han egentligen till det som Bertrand Russell sa tidigare. Why live in such a world? Why even die? Nu blir han svar att även fast livet är meningslöst så är det ändå bra att vi lever på och gör aktiva val och på något vis visar vår knutna näve mot meningslösheten och hopplösheten och uthärdar det. Ungefär som Sisyfos. Han ger inte upp. Men spelar det någon roll för honom om han trallar en glad sång eller om han svär och förbannar när han drar sin sten upp för? Nej, det spelar ingen objektiv roll egentligen. Och det som var tragiskt med Camus fall var ju att han fick aldrig chansen att upptäcka en eventuell mening, för att när han var 46 år så hamnade han i en bilkrasch och dog. Medan de som vi träffar i vår vardag, oavsett om vi är lärare eller om vi är studenter eller vad vi är när vi möter andra människor, så har vi andra människor att samtala med. Och de lever och vi har möjlighet att möta dem. Så att då bör vi ta chansen att gå på djupet med den här frågan, eftersom den är så viktig för människor. När man pratar med människor i min generation eller de som är yngre, då är det ingen som ska dö. Frågan om vad som händer efter döden är totalt ointressant, för det finns ingen som ska dö. Utan vi lever här och nu, och vad ska vi fylla livet nu med? Då är frågan om livets mening desto intressantare. I andra perioder av livet kan frågan om döden vara starkare. Det är om man är bekännande ateist. Den som är panteist säger på ett lite liknande sätt, fast lite annorlunda: vi får acceptera alltings tomhet och meningslöshet utan att låta oss beröras för mycket på djupet av negativa eller positiva tankar. Det är Buddhas budskap. Så fort vi låter livets flamma fånga oss, då är vi fast igen. Fångade i att försöka begära livet fast vi vet att det tar slut alldeles strax. Och det, visst, det är en realistisk inställning, men den är inte alls populär på 2000-talet. Det är inte många som väljer den här attityden på 2000-talet. Därför den är tung, den är svår och den är mörk. Så att den andra attityden är mycket, mycket vanligare idag. Och den är ju hedonismen. Och den uttrycks på så många sätt, men det här är en ganska så central bild av det. Samlas, försöka hitta kickarna. Använd alkohol, använd droger, använd allting du kan för att skaffa dig den ultimata upplevelsen. Få en snabb kontakt med andra människor, därför vi söker efter relationer. Även om det är bara för en kort stund så får vi i alla fall en kontakt. Och i oss så finns det någon slags drift eller strävan att uppleva den här kicken utan Jesus. Det är därför människor söker sig till så många olika vägar men väljer bort Jesus. Därför att Jesus är så utmanande för oss. Han petar på vår självrättfärdighet, han petar på vår egen kärlek. Och vårt samvete som säger oss att vi inte lever så som vi borde. Att vi inte ägnar så mycket kärlek, så mycket uppmärksamhet hos vår medmänniska som vi borde. Och det som hedonismen säger, de har också ett valspråk kan man säga. Det kommer också från den här musikaliska perioden. I want it all! Jag vill ha allting. Vilka var det som gjorde den? Var det Slade? Skönt att det är någon som kan ännu mindre om musik än jag. Även om jag jobbar på en musikskola. Jag tror att det var det. I want it all. Och när vill jag ha det? I want it now. Det är jättegrundläggande. Hur mycket vill du ha? Alltihop. När vill du ha det? Nu, för imorgon kan det vara slut. Och då rusar man fram genom livet. På jakt efter den ultimata upplevelsen. Fast den människan egentligen vet att det man söker efter på den här marknaden, den produkten finns inte där. Det enda man kan få är mer eller mindre dåliga kopior. Eftersom den verkliga produkten, det man söker efter, som kärlek och äkthet, renhet, helighet, det finns inte på den här marknaden. Men eftersom man inte väljer att gå till Herren Gud, Jesus, så måste man söka efter kopian, för det är det enda man kan få. När jag häromveckan så lånade jag för första gången i livet en ljudbok. Det är så sällan som jag har möjlighet att antingen på kassettbandens tid eller på seriens tid sitta och lyssna. Jag har fyra barn och det låter tillräckligt mycket ändå. Men nu när jag åkte till bokmässan och var med där och signerade böcker häromveckan, då hade jag lånat Peter Englunds Tystnadens historia. Jag är otroligt fascinerad av Englund. Inte minst av hans religiösa väg. Jag vet inte om ni har läst om det. Han uttrycker inte så mycket om det, men det var en otroligt spännande intervju med honom i Svenska Journalen i fjol. Där han förkunnar det, en av de mest tydliga kristna bekännelser som jag har läst bland någon känd person. Inget flummeri, inget knussel, inget trams. Utan när de frågar honom om hans syn på Gud. Han kunde ha varit med och talat här, den här helgen vet jag. Han säger att när jag tänker på Gud så är det inte mannen, den här gubben på mål i ett skäng. Det blir, om jag kommer ihåg exakt, det blir orubbligt, ofrånkomligt och alltid Jesus. Och han kom fram till sin tro, inte genom argumenterande faktiskt, utan genom en personlig andlig upplevelse som var så stark för honom. Så att han är en bekännande kristen, och det är ju väldigt upplyftande att höra faktiskt. Men när man läser hans, eller lyssnar på som jag gjorde, så tog han upp ett fenomen i den här boken som handlar om ledans historia. Och det är en väldigt kort historia. Och det är därför vi väljer den här vägen, så många människor. Därför att vi är leda i livet. Men det har bara funnits, det ordet, långtråkighet, har inte funnits i svenska språket eller i andra motsvarande språk förrän i början på 1800-talet. Innan dess så visste man att människan lever sitt liv med ett högre syfte. Det finns någon som har skapat oss, och inför honom lever vi våra liv. Och vi ägnar oss åt att göra vårt arbete, skaffa mat för dagen och överleva. Men med större ekonomiska resurser, mer välstånd, så kommer det också mer tid. Och människan utan Gud får lite svårt att hantera det. Vad ska vi fylla tiden med? Då uppstår ledan, och vi måste fylla den med någonting. Och det finns en rad problem med den här attityden naturligtvis. Den ena är att den blir fruktansvärt självcentrerad. Det gör att vi glömmer bort andra människors lidande. De här är säkert, de som är på bilden som jag bara tog från nätet, var som helst ifrån. I normalt tillstånd så är de säkert också normala, goda människor, får jag hoppas, som strävar efter att göra det goda. Men när vi bara söker lyckan, söker kickarna, så glömmer vi bort andra människors lidande. Vi glömmer bort ondskan, vi glömmer bort empatin och kärleken. Och en intressant illustration av det här var när Irakkriget började för 5 år sedan var det väl. Då handlade ju löpsedlarna. Löpsedlarna är en intressant temperaturmätare på samtiden. Då stod det på löpsedlarna i varje dag i en vecka: Här är Saddam, här gömmer sig Saddam. Ingen annan visste det i hela världen, men Aftonbladet visste det. Och så här går det i kriget. Varje dag, i en hel vecka, sen exakt samma dag, så slutade båda tidningarna med det. Och då stod det på den ena, Aftonbladet Expressen, jag kommer inte ihåg vilken. Då stod det på den ena: Så får du din dator snabbare på en kvart. Den har ni sett en gång, några gånger, va? Den kommer med jämna mellanrum. Och den andra var höstens, eller om det var vårens, nya lådviner. Och budskapet är på något vis, okej, nu har vi hållit på att ägna oss åt lidande och smärta och död en vecka, nu är det för jobbigt. Nu pratar vi om sånt här som vi gör, att vi kan fly från verkligheten. Skaffa dig dataspel, fly in i dataspelens värld eller fly in i alkoholdimmornas värld. Och glöm det här, tänk på dig själv, ägna dig åt dig själv. Och det man ropar efter är underhållning. Ni kommer ihåg det tydligaste ropet på det var i början av 90-talet när Nirvanas sångare Kurt Cobain sjöng bandets största hit. Vad heter själva låten? Smells Like Teen Spirit, va? Here we are now! Entertain us! Här är vi! Underhåll oss! Någon får göra det! Vi har ingenting i livet. Vad kräver vi? Underhållning! Nu! Jämt! Och han skaffade sig underhållning. En del destruktiv, en del var kanske bra, men mycket destruktiv. Och när han hade tagit till sig all den underhållning som han tyckte att världen kunde ge honom, så var det slut på underhållning. Och så satt han där på livets botten och laddade geväret, stoppade pipan i munnen och tryckte av. Och efter sig lämnade han en lapp där det stod "It's better to burn out than to fade away." Det är bättre att brinna upp än att tyna bort. Fruktansvärt tragiskt livsöde, men ändå logiskt på något sätt, om ingen gud finns. Så att steget från den här delen till total ångest och panik kan ibland vara väldigt kort. Och om vi kan få nutidsmänniskan att stanna upp och betrakta sig själv, sina livsval, sin livssyn från utsidan, så är väldigt mycket vunnet. Att se på: vad säger den gudlösa världsbilden dig om livets mening, om livets innehåll? Och vad säger den kristna världsbilden? Vad säger den kristna tron dig? Och hjälpa människan att se utifrån det sättet. Och det är ganska få människor tyvärr som förmår att göra det på egen hand, åtminstone innan livet tvingar dem till det. Och det här som vi ska röra oss kring en person i slutet av seminariet, som jag brukar återkomma till nästan varje gång som jag är ute och talar på kafésamling eller på möten utifrån min bok. Därför att jag har så lite att säga till nutidsmänniskan som har kraschat. Därför jag har inte levt det livet som Kurt Cobain gjorde, eller som någon annan som har kört hedonismens bägare, druckit den ur botten och smakat på den. Men det finns andra människor som har gjort det, och de har mer att säga än jag. Och den mest talande sån personen är den man som är Oscar Wilde, hedonismens okrönte konung, hedonismens store profet och ideolog. Hans livsmotto var: ska man söka lyckan? Nej, inget åldras så fort som lycka. Njutningar är det enda som är värt att leva för. Och han är intressant därför att han är en av de få, vet jag inte, men han är en av de personer som verkligen levde som han lärde. Han sökte varje form av kickar, varje form av upplevelse i form av mat och dryck, av sex, av kultur, av alla sorters upplevelser tog han till sig fullt ut, levde sitt budskap fullt ut. Han var så oerhört upphöjd kulturpersonlighet. Alla lyssnade på honom, alla tyckte han var rolig, han var vitsig, han var allting, han var jättebra. Ett tag. Och att hjälpa människor att se ett sånt livsöde som Oscar Wilde är starkare än när vi kan tala till dem med intellektuella argument. Därför att det talar på ett sätt till hjärnan, och de är sunda, de är rätta och de är sanna. Och jag kan förklara med ord vad som är livets mening i en ateistisk världsbild och vad som är det i en kristen världsbild. Men det är inte säkert att det når fram. Men ett verkligt livsöde kan tala mycket, mycket starkare. Och det talar inte mot de argument som vi kan lägga fram som intellektuella, men de fördjupar och gör dem starkare. För en dag tog det slut för Oscar Wilde. Och jag tror att ni har läst en del om den historien i litteraturhistorien i skolan, eller på andra sätt satt er in i den. För när han stod på toppen av sin bana så uppdagades hela historien när han hade förfört den unge lorden Alfred Bosie Douglas. Det blev en skandal. Wilde åtalade Douglas pappa för ärekränkning. Han svarade med åtala Wilde för förförelse av de unga, eller exakt vad rubriceringen var, det kommer jag inte ihåg. Och han blev dömd till fängelse i 2 år, tror jag det var. Och plötsligt var den största, den mest firade stjärnan av alla, var allas villebråd. Och alla hånade honom. Tidningarna, hans fiender, hans beundrare. Även den här unge gossen som han hade haft ett förhållande med förrådde honom. Tog hans brev och publicerade honom utan hans tillåtelse. Skrev ut historier om honom för tidningarna. Och han var bara förlorad. Han var bara sämst. Han var i rännstenen. Han hade gått från toppen till rännstenen på mycket, mycket kort tid. Och där i fängelset så summerar han sitt liv i en skrift som heter De Profundis. Och det är en av de mest fascinerande skrifter som finns att läsa i världslitteraturen. Den är inte jättelång. Den är ett brev från honom till Bosie Douglas. Och ibland så förekommer den kryxten som hela skriften och ibland som bara det som är existentiellt intressant. Men den är djupt fascinerande och alla människor borde egentligen läsa den. För den visar den snabba förflyttningen från toppen till botten. I den här skriften så finns det 2 teman. Det första temat är lidandet. Och det är intressant att han resonerar inte som en 2000-tals frigjord människa som säger: jag har gjort det bra, jag har liksom inte valt att följa några auktoriteter, jag har gått mina egna vägar, jag har följt mitt eget rådslut och mitt eget hjärta. Det säger han inte, han säger motsatsen. Till slut blev mitt begär en sjukdom, en galenskap eller bordadera. Jag upphörde vara herre över mig själv. Jag var inte längre kapten över min själ och jag visste inte om det. Jag tillät njutningen att dominera mig. Jag slutade i gruvlig vanära. Och så fortsätter han, jag inte med det citatet. Det återstår bara en sak för mig nu. Total ödmjukhet. Fråga. De Profundis. Det kommer från, jag kan koppla till bibelordet. Från psalm 130. Som inleds, som är en psalm som också skriver i djupaste ångest. Det är det som gör att det är så fascinerande att läsa Psaltaren också. Den överensstämmer med alla våra känslor. De jublande dagarna när vi är glada, när vi är tacksamma för att Gud är den han är. Men också dagarna av ångest. För den börjar: ur djupen ropar jag till dig, Herre. Herre, hör min röst. Låt dina öron lyssna till mina rop om nåd. Det var det han var ute efter, Oscar Wilde. Ur djupen, De Profundis, ropar han. Så att det är första temat i den boken. Det andra temat är Jesus. En person som han under hela sitt liv hittills har hånat, förlöjligat. Därför att han pratar om sin nästa, att göra det goda, att vända andra kinden till. Vad är det för bullshit, tyckte han innan. Det handlar om att söka dig själv, för ingen annan gör det. Sök njutningen så hittar du rätt. Men nu i fängelset, när han har förlorat allt och inser vad lidandet är, då börjar han upptäcka den Jesus och fascineras av den här personen, över hans sätt att vara som konstnär, som poet kallar han honom, och som annorlunda än det livsval som han har gjort. Och det är intressant med argumentationen också. I första frågan i min bok, som handlar om Guds existens, då handlar det nästan bara om hjärnan. Argument 1, argument 2, argument 3. Och jag brinner jättemycket för dem och tycker det är jätteviktigt och bra. Men i den sista delen, här mot slutet, då handlar det nästan bara om hjärtat. Därför att frågan om livets mening, och nu blir det lite, liksom lite annorlunda seminarium här. En del är väldigt mycket fakta, 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 rapa upp. Och sen finns det andra delen som är gudstjänst, som handlar om predikan. Här är det någon slags mittemellan. För att när det gäller livets mening så handlar det så mycket om människans hjärta och att komma nära människans hjärta. För Oscar Wilde insåg att han hade flytt bort ifrån sitt livs syfte och ifrån Gud. Och han hamnar i liknelsen om den förlorade sonen gång på gång på gång. Och Han skriver om den förlorade sonen, om det moment när han omvänder sig, vilket fantastiskt moment det är. Och så skriver han att självfallet måste syndaren omvända sig, annars är han ur stånd att inse vad han har gjort. Ångerns stund är invigningens stund, där det förflutna kan göras ogjort, för han inser att han har sjavlat bort sitt liv. Han har gjort sig själv illa, han har gjort andra illa, sin fru inte minst naturligtvis, och sina barn. Kristus själv, när han kommer till honom, han är precis som ett konstverk. Han lär oss egentligen ingenting, men när vi förs inför hans närvaro blir vi någonting. Och varje människa är förutbestämd att någon gång komma i hans närhet. Och så säger han, och det här är fascinerande, åtminstone en gång i sitt liv vandrar varje människa med Kristus till Emmaus. Vad menar han med det? Jag tolkar det som att, och det tror jag är en riktig tolkning, att någon gång i livet så finns det ett tillfälle när människan är i sånt utsatt läge så att man är nåbar för Guds röst. När han levde i sus och dus och glamour, han hade ju ingen anledning att lyssna på Gud då. Han struntade i Gud, han struntade i Jesus, han struntade i andra. Men när han är på botten av sitt liv, då vandrar han med Kristus till Emmaus, som vandrarna gör. Att de vandrar med någon som förkunnar för dem Guds ord och Guds vilja, men de förstod inte att det var han, inte förrän efteråt. Och så menar han, och så tror jag är alldeles rätt också, att någon gång i varje människas liv så finns den öppningen när man kan lyssna till evangeliet, och då bör och måste vi finnas där för dem. Och för att bara avsluta kort här, jag märker tiden springer iväg, så brukar jag varje gång som jag är på ett ställe och undervisar eller talar om det här, så brukar jag sluta i den här bilden. Rembrandts bild av den förlorade sonens återkomst. Det är inte hela målningen här, men det är det centrala motivet. Storyn med Oscar Wilde slutar att när han kommer ut i fängelset så går han omedelbart till landsflykt. Han inser att han är utskämd, uthånad i England. Han kan inte vara kvar där längre. Och han faller ganska snabbt tillbaka in i sin gamla livsstil. Plockar upp unga pojkar på gatan och byter partners ofta. Bara för att man har lärt förstå sanningen så är det inte säkert att man följer den. Och han blir snabbt sjuk och svagare och hamnar snart på dödsbädden. Under falsk identitet i ett fjärran land, i ett hotellrum som han har hyrt under falsk namn och nästan utan pengar. Han ropar då upp, låter hämta en präst. Och det här är väl belagt, så det är liksom ingenting som man hittar på. Father Cuthbert Dunn från Irland. Och där på dödsbädden så låter han på nytt döpas in i den kristna tro som han har tidigare föraktat och förkastat genom hela livet. Så att det är en mycket tydlig illustration av den förlorade sonen som kommer hem. Och orsaken till att Oscar Wilde kunde uppskatta det var att han har förstått djupet och förnedringen och hopplösheten i livet utan Gud. Och det är då man värdesätter det. Samma sak som den förlorade sonen på den här bilden, som inte inser vad han förlorar, för han sitter på livets botten med grisarna. Och då förstår hur djupt han har fallit och vem han var och vart han kan komma tillbaka. När man ska, nu har jag ordat länge om det ateistiska svaret på livets mening, det finns inte. Och att gå igenom det kristna svaret på livets mening låter sig göras ganska så kortfattat. Man kan formulera det på olika sätt, men den enklaste kanske är: följ Jesus, kom hem. Och när man väl gör det och har insett smärtan och ensamheten och hopplösheten utan Gud, då uppskattar man faderns famn så oerhört mycket mer. Så att, och då är det frågan, tror jag att det finns någon som tror att sonen ställer frågan, vad är livets mening här? Nej, det gör han ju inte, för han har just kommit rakt in i den. Så att mitt budskap är väl egentligen att svaret på livets mening är Jesus. Och det kan ju låta för en utomstående infantilt eller osjälvständigt, men det är det inte. Därför att varje människa, om vi går tillbaka till de där två med alla spritflaskorna, att man söker efter mening, man söker efter hoppet, man söker efter att komma hem. Och det finns någonstans att komma hem. Och nu blir det lite predikande här på slutet. Men det är därför att den här frågan är sån. Och budskapet är sånt, om vi ska ta det på fullaste allvar. Så att hjälp människor att förstå innebörden i den ateistiska världsbilden. om livets mening. Och hjälp människor att våga ta steget. För det innebär inte att resan slutar där, utan det skulle möjligtvis kunna betyda att den precis har tagit sin riktiga början. Och det tror jag vi känner till allihop. Jag tror jag säger amen och stopp där.